Det här är podden Vidar möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Välkommen till Vidar möter, Kristina Edlund.
Tack så jättemycket.
Du är kommunstyrelsens ordförande i Linköping.
Ja.
Och vi sitter här i ditt rum.
Mm.
Det är tisdag morgon.
Ja.
Klockan är lite över 8. Och vi har en stund på oss att samtala om politiken och livet och tingen. Jag tänkte vi skulle börja lite med dig. Du är det andra omgången du är kommunstyrelsens ordförande.
Mm. Ja, det är ett privilegium faktiskt att få komma tillbaka. Jag fick ju möjlighet att leda kommunen mellan 2014 och 2018. Och nu så, som sagt, så har jag återigen fått förtroendet att vara kommunstyrelsens ordförande. Och att få ta med sig den erfarenheten som man fick förra gången in i, det här, in i den här mandatperioden är någonting som jag är väldigt tacksam för.
Ja, det ger ju en stabilitet åt staden också, skulle jag väl säga.
Mm.
Nu styr Socialdemokraterna som största parti här och ihop med Moderaterna.
Ja, det är ju av 290 kommuner så brukar man ju säga att ungefär 50 kommuner har ungefär en liknande sammansättning som vi har i Linköpings kommun. Ja. Men vi är ju den absolut största kommunen i Sverige som styr tillsammans med Moderaterna. Det var ganska tydligt på valnatten för ungefär ett år sedan att spelplanen såg väldigt annorlunda ut i Linköping. Framförallt för att vi hade fått in ett stort lokalt parti som kom in på nästan 10% Linköpingslistan, vilket gjorde att det inte fanns ett varken vänster- eller högerstyre. Så att det var ett antal veckor med förhandlingar och jag är också väldigt tacksam för att Moderaterna och Socialdemokraterna till slut hittade varandra. Vi är två partier som vana att styra kommunen och det är en orolig omvärld vi har och även en tuff ekonomisk tid i kommuner och regioner, så att jag är väldigt glad för att det är Socialdemokraterna och Moderaterna som tar ansvar för Linköping under den här mandatperioden.
Mm. Var det många höjda ögonbryn i partiet eller? Inför...
Nej, men det var en känslomässig berg- och dalbana får vi ändå konstatera. Det var väldigt tydligt på natten att det var Socialdemokraterna som ändå fick ta stafettpinnan. Och det var också Niklas och Moderaterna tydliga med dagen efter valet. Och vi har ju tittat på olika former av styren i Linköping. När vi socialdemokrater styr så vill vi ju gärna jobba för ett majoritetsstyre. Vi tycker att det blir en stabilitet i kommunen. När vi insåg att det inte gick för att få upp ett styre med tanke på att en del mittenpartier ville vara väldigt tydliga med att de ville gå i opposition, så landade vi ju till slut här med Moderaterna. Men vi har en kultur i Linköping, ska jag säga, eftersom att vi är en kommun som skiftar i majoriteter, så är det ju ofta så att våra två partier har haft ett fint samtal som pågår oavsett ifall vi sitter i opposition eller i styret mellan oss, för att vi är övertygade om att för Linköpings bästa så behöver många gånger socialdemokrater och moderater vara eniga om de frågor som är lever under många mandatperioder.
Ja, precis. Och det ger ju en stadga som ju tidigare fanns mer av även i rikspolitiken, även om det är inte alls dött om vi ser när Sverige bestämde sig för att gå med i NATO till exempel, så la ju socialdemokrater och moderaterna allt det andra åt sidan, även fast det var valrörelse på gång.
Ja.
Och det var ingen snack om saken. Så det finns kvar det där. Och det är en framgångsfaktor, skulle jag vilja säga.
Ja, och jag och min kollega Niklas har ju varit ganska tydliga de senaste veckorna med tanke på hur situationen ser ut i både här i Linköping men också på Sverigenivå när det gäller gängkriminaliteten och det dödliga våldet just nu. Så att vi kräver faktiskt att våra två partier även på nationell nu går samman och tar sig an de här stora problemen som vi har i landet och ute i kommunerna och regionerna.
Ja, och där är ju ni kommunalråd otroligt viktiga.
Ja. Alltså,
och inte minst du och Niklas då för Moderaterna. Men om vi håller oss till Socialdemokraterna här, så att... Linköping är ju den femte största kommunen och man bör lyssna på vad man säger från Linköping. Och du har ju kollegor också, så här, Eskilstuna, Erik Pelling i Uppsala, Nises i Borlänge, Södertälje. Många kommunalråd som liksom pekar på att sluta bjäbba nu om det här.
Utan, ja. Nej, men jag representerar ju 167 000 Linköpingsbor. Det är en stor kommun och jag tycker att verkligen att vi ska ta plats på nationell nivå. Mm. Vi förtjänar också det, ska jag säga, utifrån både den politik som vi står för men också det samarbete som vi har med här i Linköping. Så att jag räknar med och försöker också peppa mina kollegor att ta plats på nationell nivå nu. Det är läge för Linköping och det är där vi ska göra också. Mm.
Det är jättebra. Jag har ju följt det under flera år. Mm. Inte allt sedan födelsen i Åtvidaberg 1996, men under Linköpingstiden. Du kom väl hit i början på det här millenniet?
Ja, alltså, jag har varit heltidspolitiker 2010, så jag har suttit nu och jobbat med politik på heltid i 13 års tid. Så det är såklart att jag har en helt annan erfarenhet med mig nu i ryggsäcken och också en trygghet som jag kanske inte hade för 10, för 13 år sedan när jag klev in i den här posten, på den här posten. Jag har ju alltid varit politiskt engagerad. Jag har ju en släkt som har alltid engagerat sig i Socialdemokraterna. En morfar som var kommunalråd och en mamma som också har varit KSO. Mm. Så att det har varit mycket politik i min värld. Men innan jag började med det här så var det mycket idrott också. Så att jag har inte den där SSU-bakgrunden som många av mina kollegor har och partivänner har, utan kom in senare faktiskt.
Ja, du är en gammal volleybollstjärna.
Jajamän. Så nu hoppas jag att du har följt beachvolleybollen här och vidare.
Strålande. Det var synd att man förlorade i finalen.
Ja, men två fantastiska. Jag använder mig oftast av dem faktiskt nu. Okay. Ja, nej, för att jag tycker att vi är i en tid nu i regioner och kommuner där vi måste tänka om och tänka nytt. Och de här två grabbarna som vi pratar om, som vi gick till final i beach VM, har ju verkligen förändrat spelet i beachen. Har ju inte förutsättningarna egentligen utifrån både att de är unga, båda två, 21 och 22 år, men också kanske är ett antal centimeter kortare än en normal volleybollspelare brukar vara. Men de har ju helt ändrat om taktiken och spelsättet, så att de slår ju till bollen oftast på andra slaget här, vilket gör att motståndarna inte har någonting att komma med. Så att, och det är lite så vi måste tänka här i Linköping också. Vi måste tänka om och tänka nytt.
Slå till på andra bollen direkt.
Jajamän.
Ja. Härligt. Hör du, en av de sakerna som du har återkommit till, och det är inte så konstigt om man bor i Linköping heller som har drabbats hårt av våldet, så är ju skuggsamhället.
Ja.
Både i inför valen och efter valen och i din kommunikation med väljarna så återkommer det hela tiden.
Nej, men vi har gjort en resa inom partiet, ska jag säga. Förra gången vi fick leda kommunen mellan 2014 och 2018, som vi sa tidigare, så hände det något i samhällsutvecklingen och i samhällsbilden. Man glömmer ofta bort det, men då kanske det var mer, vi pratade mer kanske bilbränder, stenkastning och annat, men det blev ändå en förändring, ett skifte. Och när vi sen tog del av valresultatet, men också när vi samtalade med Linköpingsborna i samband med valet 2018, så kunde vi konstatera att vi har faktiskt inte svar på de frågor som Linköpingsborna förväntar sig av oss. Så med det valresultat som vi fick 2018 så har vi gjort ett omtag i våran politik och ser ju också med tanke på hur verkligheten ser ut att vi som socialdemokrater måste orka prata skuggsamhället men också migrationspolitiken, och där har vi tagit fram våran berättelse.
Ja, det är jätteviktigt att det här görs, alltså att det politiska hantverket träder in. Det har varit en sjuk period, skulle jag säga, alltså när man har fått för sig att migration och invandring bara handlar om värderingar. Det är ju grundmurad politik, så det är ju samhällsbygge det handlar om.
Ja, det är verkligen ett samhällsbygge. Och jag brukar säga det till många av mina som jag pratar med, att varje generations politiker har ju frågor som man måste lösa. Mm. Och nu är det vi som är aktiva. Och det är den frågan som är helt dominant när jag är ute och samtalar med Linköpingsborna och när jag är ute i verksamheten, att det är ju trygghetsfrågan. Och det beror ju på att vi har haft över 20 skjutningar i våran kommun de senaste åren, men också ett antal sprängningar, och den stora explosion som vi hade i Ekholmen för ett par veckor sedan sätter ju verkligen spår bland Linköpingsborna och för mig själv också. Så att det här är den frågan som vi som är politiskt aktiva nu faktiskt måste ha svar på.
Ja, precis, för det där, det gör ju någonting med oss människor, det här våldet, och inte minst sprängningarna, tror jag. Ja, och naturligtvis skjutningarna, men sprängningarna rakt ut i folkhemmet, om man ska säga.
Nej, men det är för jävligt faktiskt, ja, om jag ska vara ärlig, ja, när jag går. Alltså, det blir ju väldigt intensiv när en sån här allvarlig händelse inträffar och ni journalister och andra är på plats. Men det finns ju en vardag sen också, ja, bara en dag efter eller två. Och det jag nu kan konstatera att det är, så, det är liksom 18 hushåll i senaste sprängningen, mm, som drabbades. Och att man inte ska känna sig trygg i sin egen trappuppgång, mm, eller sitt hem. Ett hem är ju där man stänger dörren, där, mm, det är ens eget. Och sen så vaknar man upp över att man har en kraftig explosion, mm, det är såklart att det sätter jättespår i samhället, och det blir också mycket vi och dem, märker jag när jag är ute, man är orolig, man vill veta vilka som bor i en trappuppgång, mm, och vem som är ens grannar. Så att de här allvarliga händelser som vi har haft i Linköping de senaste åren har ju satt det är många Linköpingsbor som är oroliga nu, mm, med all rätta.
Ja, precis, för det står liksom och väger, för om, mm, om det allmänna inte är på tå och långt framme, då sker det en privatisering. Mm. Och det här är ett av de områdena som jag tror är minst lämpliga för privatisering, alltså, mm, trygghet och säkerhet. Mm. Det vill säga att du själv, alltså, man får anlita privata bolag för att ta reda på vilka är mina grannar, mm, finns det några gängkopplingar, kan jag bo här, hur mycket, mm, sjunker värdet på min bostadsrätt, allt, mm, det där, allt det där. Vilken skola ska jag kunna gå i? Mm. Går det gängkriminella på det gymnasiet? Och får man inte, är inte det allmänna där och står för att det här är en bra skola, då får du en privatisering och en polarisering, mm, i samhället som, mm, gör att vi får ett mycket sämre samhälle. Mm.
Nej, men du har helt rätt. Ja. Och det är ju där som jag tänker att vi nu tillsammans verkligen måste ta i de här frågorna. Och visa också på att polisen finns där och har kontroll över de stadsdelar och orter som vi har i våran kommun, likväl som att vi ser också de problem som vi utsätts för i kommunen. Nu är vi pratar ju mycket gängkriminalitet och har gjort under lång tid. Vi har pratat mycket skuggsamhälle, men jag är också tacksam nu för att det pågår en debatt även på nationell nivå där man pratar om välfärdsbrottsligheten. Mm. För tar man del av Skatteverk och andras rapporter så kan vi ju konstatera att man tror ju att över 100 miljarder går i fel plånböcker. Mm. Och att det ser vi ju även här i Linköping, att vi har kriminella företag som tar sig in och utnyttjar vårt välfärdssystem. Mm. Och det är ju någonting som vi som politiskt aktiva och som kommun verkligen måste motarbeta. Mm.
Ja, för det är ju så lätt att ta sig in. Inte minst därför att vi har den här sekretessen som myndigheterna, mm, vet ju knappt.
Nej.
Med sina samarbeten där, vad människor gör i olika välfärdssystem.
Ja.
Och sen tänker jag också på, jag har läst rapporter från Göteborg framförallt och i kommunen där, just det här med att man äter sig in på de kommunala myndigheterna också.
Mm.
Det vill säga när det gäller alkoholtillstånd eller, mm, barnomhändertagande, mm, och sådana saker. Mm. Och det måste man också hålla koll på.
Ja.
Är det frågan ni diskuterar?
Absolut, absolut. Alltså jag har ju tillsammans med ett par kollegor de senaste åren legat på även den nationella politiken, för Socialdemokraterna är ju också väldigt positivt inställd till den förändring som jag ändå tyckte Magda och Stefan inledde 2015 och framåt. Mm. Och som Magda tar över också sen när hon varit vår partiledare. Det är ju ändå så att många av de utredningsförslag som nu presenteras från den här sittande, mm, regeringen kommer ju lagda från den tidigare regeringen, det vill, mm, säga Magdas regering. Mm. Och sekretessen här är ju ett stort problem för oss i kommunerna, både mellan myndigheter som du, mm, själv sa, men också sekretessen mellan oss själva. Mm. Jag vill ju att vi ska kunna ha ett helt annat samtal av de ungdomar som vi ser är på väg att hamna eller är i fel miljöer, mellan till exempel socialtjänst och skola och mellan socialtjänst, skola och polis. Så att sekretessen är ju en av de frågorna som vi kommer fortsätta att driva på väldigt mycket.
Mm.
Sen är ju, jag kan tycka att vi kanske har varit till viss del även lite naiva, inklusive mig själv. Men jag ser ju att hela vår HR-sida där vi jobbar med personalfrågor måste ju också gå in med helt andra ögon än vad man kanske har haft tidigare, för att också kontrollera vilka som vi anställer och kopplingar och annat. Så det är ju stora frågor nu som vi behöver hjälpas åt med, för kommunerna klarar inte den här resan själv, men däremot klarar vi det tillsammans ifall vi också hjälps åt på nationell nivå och förändrar de lagar som vi ser skulle behöva ändras.
Mm. Och här har ju ni i Linköping då, genom att ni styr ihop med Moderaterna, och det är de två stora partierna så att säga, som på riksplanet också. Ni har ju en väldigt stor chans att kunna påverka. Och ja, både betona allvar men också se till att det händer saker och ting på riktigt.
Ja, alltså, det är ju inte det mest normala styret som vi har i Linköping, där S och M faktiskt styr tillsammans. Och det är ju så att vi har ju fått lagt ett antal ideologiska skiljelinjer mellan, åt sidan nu, eftersom att vi ändå tar ansvar för Linköping under de här fyra åren. Men trygghetsfrågan, segregationsfrågan, migrationspolitik, andra frågor också givetvis är vi väldigt mycket ensam. Så att det är såklart att det här är ju en fråga som vi känner att våra två partier ändå kan komma längre, tror jag, än ifall vi hade samarbetat med ett antal andra partier just nu.
Absolut. Jag läste en intervju med dig i Dagens Samhälle om den här informationsplikten som utreds.
Ja. Ja,
och vad det handlar om då, det är i vad mån och vilka och på vilken nivå då som offentliga tjänstemän ska ha en informationsplikt till Migrationsverket och polisen ifall man upptäcker att det finns människor i verksamheterna, säg skolan eller sjukvården eller någonting, eller som får socialbidrag, som inte har tillstånd att vara i Sverige. Och det där har ju blivit någon slags en sån där het fråga som har mobiliserat, tror jag, mer de ideologiska till vänster och till höger, mer än de praktiska. Men då läste jag en intervju med dig där du liksom satte ner den praktiska foten. Jag menar, dels utredningen finns inte. Jag menar, det finns inget förslag.
Nej.
Och det bör man väl vänta på. Och sen, och bara göra så enkelt som en del har gjort. Våra partivänner bland annat i Göteborg till exempel, redan nu har slagit fast att om det kommer en sån här lag och medarbetarna bryter mot den, så ska det inte få några konsekvenser. Och du invänder mot det till exempel.
Ja, men det gör jag. Jag tycker, för det första så tycker jag att en del har ju ändrat rubriken på ärendet utifrån att man nu kallar det angiveri i lagen. Jag anser inte att det är det. Jag anser att det är som det är en informationsplikt. Om man är ute och samtalar med Linköpingsborna och är i verkligheten, så ser vi att det finns ett skuggsamhälle. Då tycker jag att det är svårt som kommun att inte vara med i det arbetet och enbart faktiskt ta och ge det ansvaret till myndigheterna. För vi upptäcker så mycket med de 10 500 medarbetare som jag har i Linköpings kommun. Det är såklart att jag också kan vara tveksam till ifall man som vårdpersonal eller lärare ska ha informationsplikt. Men vi har ju väldigt många medarbetare som redan idag jobbar med de här frågorna. Och det kan vara socialsekreterare utifrån att man utreder fusk vad det gäller bidrag. Men upphandlingspersoner och andra som jobbar med upphandlingar. Så att jag kommer ha svårt att ställa mig bakom de partikamrater som säger att ingen anställd i en kommun ska behöva ha informationsplikt, utan jag ser ju att vi har ett antal tjänster i kommunen där vi absolut ska vara med i samtalet och också vara med i arbetet med att jobba bort skuggsamhället.
Och förmodligen, vad jag förstår också, när man tänker på hur sjukvård och kommun fungerar, så handlar det om förmodligen så kommer det att handla om chefspersoner. Och sen, precis som du sa i intervju med Dagens Samhälle, att redan idag så är det många människor som, utan att det finns någon plikt överhuvudtaget, som av moraliska skäl eller vad det kan vara, anmäler eller berättar.
Och jag menar, vi har ju personer nu och de kommer ju öka i antalet om vi verkligen ska ta oss an det här med välfärdsbrottsligheten och också fusket, som redan nu har samtalen mellan olika myndigheter och där man utbyter information med varandra. Och det är såklart att de ska fortsätta att göra det och kanske till och med växla upp arbetet. Jag menar, jag är sjuksköterska i grund och botten. Jag vet vilken ed man skriver och när man blir läkare och sjuksköterska. Det är såklart att det är ingen i Sverige som inte kommer få akut sjukvård när det uppstår. Men jag tycker inte att det är helt en komplicerad fråga. Ska man som en person som har fått ett avslag på asyl, ska man till exempel ha vaccin när det erbjuds eller annat? Jag tycker inte att det är helt enkelt faktiskt, utan däremot så är jag helt övertygad om att man kommer få akut vård ifall behov uppstår när man vistas i Sverige.
Ja, absolut. Precis som en svensk kan förvänta sig det.
Absolut. Ja, om man när vi åker utom. Till Spanien ja, eller vart vi än är.
Eller någonting sånt. Alltså, så det är inget märkvärdigt. Men just det här att stå upp för ett ordnat samhälle, mm. även när det blåser lite. Mm. Det blir lite besviken på en del faktiskt. Och därför var det så kul att du klev fram där. Liksom.
Ja, men jag kände lite det. Jag ser ju att det är många som tar ett annat ställningstagande än vad vi gjort här i Linköping. Men jag tycker att debatten måste bli mer sansad och faktiskt att vi pratar om vad det är, att vi faktiskt också landar i vad det är vi håller på nu att utreda. Sen är det ju så att när det väl kommer en remiss till Linköping, för det är övertygad om att det kommer göra, om inte annat kommer vi vilja ha den hit, då kommer vi också gå in och titta utifrån juridik och HR och andra och lyfta in våra synpunkter på det. Men just nu är det faktiskt en utredning.
Ja, det är jättebra det där att du kliver in liksom i mitten och ser praktiskt på det hela. Och i en väldigt viktig fråga. För det beskrivs som det finns någon allmän rätt till vård och utbildning, så långsamt mänsklig rättighet. Ja, det finns det väl, men den kan ju inte utlevas i Sverige för alla människor.
Nej. Men det är svårt. Det tycker jag många gånger när man pratar om skuggsamhället, för det finns ju så många, en del pratar om att det finns 10 000, en del säger att det finns 100 000, en del säger att det finns 200 000. Och det är såklart att de här personerna som inte ska vara i Sverige bor ju och lever och verkar på något sätt. Och det är såklart att då ser man ju också svartarbete, svarta hyreskontrakt och annat. Och om vi duckar för det, då kommer inte vi få ordning och reda i Sverige. Jag är ju en av dem som förespråkar att vi ska ha en folkräkning i Sverige. Jag tycker det är tydligt när man pratar med Skatteverk och annat, så säger de ju att de tror att 95-96% är folkbokförda på rätt adress. Men de procenten som inte är, det är ju det stora problemet just nu. För det är faktiskt så att vi har inte kontroll över vilka som bor i trappuppgångarna i Linköping eller i andra städer heller. Så att det är ordning och reda. Ja. Det är så vi tar oss an de här problemen.
Ja, eller hur? Och det är väl ett klassiskt socialdemokratiskt...
Verkligen.
Eller hur?
Ja. Nej, men jag tycker många gånger att debatten i partiet blir tuff utifrån att man har nog duckat en del av de här frågorna utifrån att vi har känt oss att vi kanske blir förkopplade mot Sverigedemokrater och annat. Men för mig är det ju att stå upp för asylrätt när man går ut i de här frågorna. Ett nej är ett nej och ett ja är ett ja. Och har du fått ett nej, då ska du lämna landet. Så att det här är socialdemokratisk politik, men vi måste ha våran berättelse.
Ja, precis. Och sen, jag menar, är man trygg med sig själv och sådär och var man står i saker och ting, då rasar ju inte himlen ner över en ifall man hamnar på samma ståndpunkt som en sverigedemokrat eller en moderat eller en vänsterpartist. Det handlar ju inte om det.
Nej. Ja, för ett antal år sedan när jag var ute och knackade dörr mycket, som jag gör, jag knackar dörr hela tiden, men i valrörelsen, då sa min son då, som var 6 år tror jag han var, då sa han så här, när jag gick med mig, då sa han, min mamma är socialmoderat, och han fick ju mer rätt kan man väl konstatera 8 år senare då. Men jag tänker så här, alltså man får ge, men det finns bra saker på högersidan, det finns bra saker på vänstersidan, någonstans däremellan så kommer man landa i vad man själv är för politiker och vilka värderingar man har. Och för mig är alltid fokus Linköpings bästa. Och jag går till mitt jobb och jobbar med det här 24 timmar om dygnet och jag gör det för Linköpingsborna.
Stort tack Kristina Edlund som är kommunstyrelsens ordförande i Linköping för det här samtalet. Jag ska säga att senaste gången jag var här och intervjuade en person, då var du med Harem Demirok.
Ja.
Han blev partiledare sen.
Ja.
Har du själv några funderingar på det nationella planet?
Alltså det är såklart att jag skulle jättegärna vilja få jobba mer med nationell politik på ett sätt, men jag är nog kommunpolitiker i grunden. Jag älskar det här uppdraget. Jag tycker det är så fantastiskt att få vara nära Linköpingsborna och också när man fattar beslut som vi kommer göra på kommunfullmäktige och gör som jag gör på kommunstyrelsen, så ser man också resultatet. Jag älskar verkligen det. Så att jag är ännu mer kommunpolitiker än nationell nivå.
Ja, det är en bra start. Jag säger bara Göran Persson.
Ja,
stort tack Kristina.
Tack snälla.